du.
Eller möjligen Adu är tillbaka.
Ja.
Just som ni trodde vi var ute så var vi minsann inne i värmen igen. Karolina och jag, mitt emot mig sitter den oerhörda Jeanette Vante Rosengren.
Ja.
Välkommen tillbaka.
Tack så hemskt mycket.
Till livet och till podden Adu, Adu, en podd om, av, för, med och i Malmö. Vad ska vi uppdatera oss på läget? Finns det något att säga?
Ja, men det har ju hänt lite får man säga sen senast. Och jag tänker på en sak som är viktig. Och det är ju att en av stadens stora ikoner har gått ur tiden.
Bosse är icke längre ibland oss.
Bosse har för sista gången varit på Jägersro och på Placka och vad det nu kan vara, ja.
Ja, precis. Det var där man såg honom betydligt oftare än vad man såg honom på stadion.
Ja, för där var han ju inte särskilt mycket de senaste, vad ska vi säga, 40 åren.
Nej, men däremot hölls det ju en stor minnesritual för honom där. Min son var såklart på plats.
Det förstår jag.
Som den himmelsblå man han är så rätar han sig i ledet. Det var 1300 personer han. Och han är ju värre än jag när det gäller att låta truten gå. Så han hade slått sig i slang med några blåställ. Så klockan var ju 15 på dagen. Så har ni tid att gå på detta. Dispens!
Ja. Man får ledigt från jobbet när Bosse Larsson
så får det ju vara.
Ja, såklart. Det är Malmö då.
Och jag tror det var lite snö den här dagen, men man hade som rengjort i hörnet av planen vid hörnflaggen. Ja. Där den ikoniska bilden på en oerhört avslappnad som det ser ut.
Ja.
Bosse Larsson väntar på att lägga en hörna.
Ja. Ja, den är fantastisk. Jag såg ju också då på julafton så kom min moder och övriga släkten hem till oss och då hade hon förärat sin man i julklappen en sån här jultröja, du vet.
Det finns ju olika... En sån Colin Firth i Bridget Jones dagbok jultröja med älgar eller renar.
Fast den här jultröjan var en MFF-jultröja och där står Bosse och håller inte i en hörnflagga men väl i en gran, alltså i stickad variant. Det tyckte jag var rätt så festligt faktiskt. Nästan så till och med så att du skulle kunna ha en sån.
Ja, det skulle jag absolut ta på mig. Jag tar på mig vad som helst om någon ber mig. Jag är inte svårflörtad på det sättet. Men ja, det var väl fint på alla de sätt att han fick hylla. Så alla visste ju att det hade inte han tyckt om, men han bryr sig inte där han ligger.
Nej, och jag är med dottern också sanktionerade så att Carina då, så var det väldigt fint också att Malmöborna fick hylla honom en sista gång.
Ja, det är vackert och jag har fått lite inside information att vårens tifo är redan igång. Och det ska... Enligt uppgift blir någonting extraordinärt och givetvis bosserelaterat. Och det hade de påbörjat redan när de fick signaler om att han kanske inte hade så lång tid kvar att leva. Så att de har jobbat på detta. Så att håll utkik.
Det är ju absolut spännande får man säga.
Ja, men det är så roligt fortfarande att jag inte bryr mig ett tugg. Jag bryr mig inte ett tugg om det här liksom, 3-4-3 och olika resultat och serier och tabeller och så. Men jag älskar det här liksom, kulturen.
Just
som,
det.
Som jag allt mer har börjat förstå finns.
Kommer det tifo med Bosse Larsson så vill du ju se det.
Ja, sådär, jag kommer att få se det. Alltså det kommer att plinga till i min mobil under matchens gång från min äldste son och min yngste son.
Du behöver inte ens vara på plats. Nej, nej, du får direkt live-rapportering.
Jag kan inte vara där det är så mycket människor. Det blir jag ju stressad av.
Ja, men jag förstår det. Jag tänkte på att jag tror att vi har nämnt det. Men nu har vi ju haft ett så långt uppehåll så jag har glömt det. Men det var ju faktiskt så att i fjol, det hände ju i december med Bosse, va? Och i fjol dog också Christer Christensen, om man nu ska nämna två Malmö FF-ikoner som är den som har spelat flest A-lagsmatcher för klubben genom tiderna. Och var lagkamrat med Bosse i många år och så.
Så det var ju någon sorts sorgens men också ett märkesår för ett lag, en stad, laget.
Precis.
Ja, detta har hänt sen sist. Det var liksom uppdateringen på läget. Bosse har hyllats. Som sagt så lyssnar jag alltså på ADU och vi brukar alltid köra sån där formalia, har jag något minne av. Att det finns något som heter patreon.com, minns du det?
Nej, det kan inte du påminna mig, vad är det?
Alltså patreon.com kan man slå in på, alltså World Wide Web.
Mm.
Ja. Och så kan man leta upp ADU-podd i ett ord, med två D. Och så kan man liksom betala för detta om man vill. Det är ju en sån där frivillighet-grej. Mm. Alltså du vet, alltså, om man känner att ja, men det är ändå värt två spänn varannan vecka och lyssnar på de där som sitter och malar. Då kan man liksom bara liksom gå in på det kontot. Tycker man detta verkar bökigt, det tycker ju du, så finns det någonting som heter Swish.
Swish är fantastiskt.
Då kan man swisha 123-052-1088. En valfri summa mellan 0 och ja, så mycket nu ens bank tillåter en att swisha.
Mm.
Så kommer de pengarna in på KLKABs helt seriösa konto.
Mm.
Och sen så klyvs det i två delar och så hamnar en i Vantes små fickor.
Mm.
Det om detta, vad ska vi prata om idag?
Jo, jag kom på en sak till som jag har faktiskt noterat här, som har hänt sen sist. Som jag tänker att du säkert vet mer om.
Mm-hmm.
Men jag noterade för ganska nyligen på Henrik Möller, vår vän.
Ja.
Mm. Hans sociala medier. Henrik Möller, alltså samma Henrik som förut har precis släppt en ny bok som heter Apokalyps Malmö.
Just det, uppföljaren till Böden i Malmö som var en läsupplevelse.
Ja, om man vill ha lugna nätter ska man inte läsa dem, men vill man förkovra sig i Malmös mörka sidor så gör man rätt i att köpa boken.
Ja, i Malmös och Möllers mörka sidor.
Underbart hur som helst. Men i alla fall, på hans sociala medier så noterade jag att han har skrivit att ryktet gör gällande att världens mest kända jullåt, vilken är det?
White Christmas.
Ja, okej då. Men
Last Christmas. Do they know it's Christmas?
Nej.
Bjällerklang. Du tar det snart slut här.
Den mest framröstade som den mest populära då?
Jul igen med just det.
Nej, Fairy Tale of New York.
Jaha.
Mm. Med The Pogues.
Ja, just det.
Och Kirsty MacColl och Shane McGowan. I alla fall, att den låten till vissa delar skulle vara skriven i Malmö.
Just det.
Detta känner du till?
Ja, jag har hört samma, men jag hörde det nog nu i anslutning till att Shane McGowan till allas förvåning. Vi var mer förvånade över att han var i livet än över att han dog, så att säga. Är inte han död sedan 20 år tillbaka?
Mm.
Han levde hårdare än vad han borde ha gjort.
Mm.
Ja, men precis. Han var här på någon turné på 80-talet och blev nog liggande sjuk på hotellrummet. Och då skrevs grunderna.
Ja, men precis. Det stod det också att 1985 kommer de hit. Pog ska spela på KB. Han blir då sjuk och detta är en lunginflammation. Så han är tvungen att stanna hotellet och i hans ställe så sjunger Elvis Costello som ju råkade vara här också för att han var ihop med basisten i The Pogues. Ja. Oavsett, då ligger alltså Shane på sitt hotellrum i Malmö och skriver den här låten. Och när man lyssnar igenom texten med den vetskapen så tänker man, det är klart. Alltså, va? They got cars big as bars, they got rivers of gold. Det är kanalen då. But the wind goes right through you, it's no place for the old. Det är klart att han har haft Malmö som förlaga.
Ja,
sen slängt in lite New York här och där och så. Men det är Malmö som har präglat låten, va?
Så det låg en irländare baserad i London på ett hotell i Malmö och skrev om en julafton i New York.
Mm. Konstiga saker har hänt.
Nej, precis. Det är ju som när Corneli skrev Felicia Adjö, inspirerad av Axel Sandemoses roman Varulven. Det gjorde han ju i Brasilien.
Ja.
Så det satt en svensk holländare i Brasilien och skrev en samba om en efter en norsk-dansk författares förlaga.
Mm. Ja.
Och ingenting kan vara svenskare än Felicia Adjö.
Ja,
nej, men bra, fick vi den extra kuriosan. Idag så ska vi prata om 90-talets alternativkulturella Malmö.
Mm.
90-talet har vi ju inte rört så mycket vid, trots att det var en tid då du ju var här.
Stod i mitt flor.
Ja, precis. Och en tid då jag var med men ändå inte, för att jag vågade ju mig aldrig ut. Jag satt bara hemma och läste Nöjesguiden. Och Nöjesguiden, ska jag säga, har jag ju också sparat. Här är ju, här är ju ett antal Nöjesguiden från 97 och 99.
Oj, 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 oj.
De här har jag blivit så hånad för. Mm. Vi alla flyttar där folk har liksom behövt konka, trappa upp och trappa ner. Behöver du verkligen spara Nöjesguiden? Ja, det behöver jag. För att ändå kanske jag kommer göra ett poddavsnitt om det alternativkulturella Malmö. Och här har vi tidsdokument.
Ah.
Här är som små fönster in i ett då som ju du och jag uppfattar som alldeles nyss, men som alltså var 30 år sedan.
Alltså det är imponerande, men du har du en bunk tidningar där, men du har alltså har de så här ordnade
i mappar som det står Nöjesguiden 97
år för år.
Ja.
Wow.
Naturligtvis.
Ja, ja. Mm.
Vem tror du att jag är?
Nej, du är ingen vanlig hoarder. Nej då.
Nej, jag ser mig absolut inte som hoarder. Det är bara att jag inte vill slänga saker.
Mm.
Jag samlar inte på saker.
Nej, förstår.
De bara hamnar hos mig.
Just det.
90-talet hur som helst är lite på tapeten, och så här Killinggänget har förärats en dokumentär i tre delar på SVT.
Mm.
Tämligen sevärd. En annan podd med två som sitter och gaggar som heter En varg söker sin podd som gör som minst till hälften i Malmö, för där bor Liv Strömqvist.
Mm.
Och hon sitter och pratar med sin kompis Caroline Ringskog Ferrada Noli, som för övrigt skrev väldigt mycket för Nöjesguiden förr i tiden.
Mm.
De gjorde också alldeles nyss ett avsnitt om 90-talet. Som är ganska lyssnansvärt. De hade lite fräscha takes.
Jaha. Nu ska man behöva leva upp till det också, menar du?
Ja, men de pratar just om Killinggänget samt om en film som heter Reality Bites med Winona Ryder och Janine Garofalo och Ethan Hawke och Ben Stiller, som var lite sådär, var ett försök att fånga samtiden 1994, som jag såg kanske 180 miljoner gånger när det begav sig, men inte har tänkt på sen dess. Nu är på 90-talet.
Mm.
Vad tycker du vi börjar? Är 90 idag?
Ja, det kan vi väl göra.
Alltså, 1 januari 1990.
Ja. Vad gjorde du då, Kalle?
Ja, jag satt väl febrilt och inväntade min 15-årsdag så jag kunde få börja köra min Syndab KS 50 Supersport.
Mm. Jag förstår.
Som redan stod och väntade på mig.
Mm.
Jag är ju från Eslöv, gubevars.
Ja, ja, ja.
Vi ville ta oss fram. Så att, nej, jag hade inte, det är inte mycket att rapportera från mitt pojkrum. Det vill inte ha några interiörer från det.
Nej, kanske inte.
Apropå flor och blom. Och,
nej, just det.
Och mycket som stug. Mycket sav och mycket
svett.
Mycket blomning.
Ja.
Vad gjorde du själv? Du var ute och svängde dig lurviga.
Ja, men det var man ju då i Bömpnet, absolut. Visst var det så. Och på många olika ställen i stan. Jag tänker absolut, liksom, 1992 är ett år som på något sätt har så här satt sina spår hos mig. Av många anledningar. Och jag tänker på, jag vet inte, händer det till dig att du går omkring i stan och eller tänker på ett visst skeende i ditt liv och så hör du en låt spelas, alltså the soundtrack till ditt, alltså soundtracket till ditt liv.
Jag förstår verkligen upplevelsen, jag kan inte säga att det händer, men däremot väldigt ofta när jag går på en gata i stan som jag inte brukar gå på, så kastar ju sig ett minne över mig.
Mm.
Alltså plötsligt så slår det mig att fan, där i den lägenheten där uppe har jag ju varit en gång.
Mm.
Vem var jag där med?
Just det.
Undrar vad som hände med den personen. Undrar om vederbörande lever.
Ja.
Så kolla upp hem på Facebook.
Ja.
Det händer ju någon gång i veckan skulle jag säga.
Ja, just det. Och så precis när man är i ett visst gatan, så precis när jag stod här så ringde det från. Ja, men jag tänker på 92, så tänker jag på det därför att då jobbade jag på Stortorget på en fritidsgård som heter SUK. Stadens ungdomscityklubb. På sommaren var vi ett interrailcenter. Då hette vi också SUK. Det blev spännande när det kom internationella gäster. De kom in och trodde att det var något helt annat.
Det hände alltså.
Det hände absolut många gånger. Men i alla fall, det är
myten om The Sin of Sweden levde kvar 92.
Ja, absolut. Och det är ju samma lokaler där Max Hamburger finns idag, alltså Stortorget 25. Stora, gammal bank, så.
Mm.
Flera etage, så. Då hade vi ju naturligtvis en jukebox där. Det var ju naturligtvis så för att det var en fritidsgård. Och då gick alla de låtarna som var populära för tillfället. Och det som ringer i mitt huvud är då... Ja, det var kanske lite dålig. Men ma sweet senorita. Är det någonting du känner igen?
Det är det absolut. Det var ett Malmöband som heter Treble and Bass.
Just precis.
Den minns jag.
Mm. Med McOne hette han. Patrik Larsson som var hiphop-pionjär får man väl säga.
Ja, när du säger det så minns jag även det.
Mm.
Det kommer jag ihåg när jag blev påmind.
Ja, ja. Nej, men han var också konstnär till viss del vill jag minnas. Men han var med och plockade den amerikanska hiphopen i Sverige och gjorde låtar och sådär. Och det var den låten som liksom, dessutom är den in, om man tittar på musikvideon som man ju kan hitta på YouTube,
mm-hmm,
så är den ju inspelad där precis runt hörnet, bland annat på Lilla Torg.
Mm-hmm.
De går runt och ja, man ser folkrock och... Ja, antagligen, precis. Så är det lite studioscener också. Men då blev det ju plötsligt en placerat i ens absoluta närhet, va? Mm. Vad vill jag komma till? Jo, samma sommar är det ju då som Lilla Torg generellt. Det är ju då det händer. Det är då det börjar blomma upp. Det är då alla uteserveringarna som vi idag tycker bara är jobbiga att ta oss förbi liksom, när vi ska korsa torget, men som för 30 några år sedan inte var någon som helst självklarhet. De började ju komma en efter en efter en. Det var Victors och det var bagerikaféet i Saluhallen och det ena med det andra.
Mm. Just det, för Saluhallen fanns fortfarande då. Ja.
Mm.
Ja, det här är ju en fotbollssommar, va? Det är ett EM. Jag går igenom mitt huvud vad min son brukar berätta för mig.
Jag är imponerad att du... Ja, det stämmer. Det var ju så att Sverige arrangerade detta.
Ja.
Dessutom. Så att det gick...
Ja, det hade jag inte nog. Det har verkligen inga minnen av.
Matcher gick i Malmö. Bland annat så spelade... Det var ju så här att... alltså forna Jugoslavien,
mm,
var ju då i krig och kunde inte delta. Så deras plats gick till Danmark.
Just det.
Och Danmark vann sen hela tjuttaballongen.
Just det. Det där har, ja, återigen min äldste son berättat för mig.
Bra att han upplyser dig om viktiga saker.
Jag hoppas han lyssnar på den här podden så att han hör att jag faktiskt lyssnar på honom. Jag kan inte komma ihåg exakt vad han sa, men att jag åtminstone säger just det när du berättar samma sak för mig.
Ja. Ja, men de spelade ju. Danmark mötte till exempel England här på Malmö stadion. Blev 0-0. Och på fritidsgården Suk där jag jobbade, där hade vi dessutom då FA, Football Association, alltså den brittiska supporterorganisationen, hade sitt huvudkontor där under EM.
Mm.
Ja.
Hade de ett huvudkontor? Gör man så?
Ambulerar, ja.
Ja.
De hade väl, det var ju ett bra nära... båtar och tåg och allt möjligt.
Ja, ja, att de låg där förstår jag ju. Men att de alls fanns var en nyhet för mig. Jag blev inte så jävla chockad. Men jag har just det. Okej, supporterklubben bygger upp ett högkvarter under de som EM-veckorna.
Just precis. Och det kom ju otroligt mycket supporters naturligtvis. Det är ju Storbritannien vi pratar om.
Mm.
Och vi fick ju då servera dem toast och a nice cup of tea varenda dag. Trevligt var det. Och vi hade så trevligt så tillsammans med dem. Och antagligen var det därför som... Sen blev ju England utslaget, va? Och vad händer då?
Då blev engelsmännen ledsna.
Det kan man säga. Då hade de en upprorsmakare som stod på torget, på taket till korvaluden. Den såg lite annorlunda ut då, men det är samma placering.
Alltså. Ja. Nuvarande Shawarma King.
Ja, så heter den. Och ägade massorna och engelsmännen löpte ju amok där på torget och slog sönder alla fönster runt, och det är ju såna här stora arhandsmattor och ja, du vet så. Runt hela torget, så alla butiker och restauranger så utom stadens ungdomscityklubb fick sina rutor smashade när engelsmännen hade åkt ur. Ja.
Jag förstår att det är ett minne som etsat sig fast i det, men är detta avstampet för ett samtal om det alternativkulturella 90-tals Malmö?
Ja, därför att när denna sommar övergick i höst 1992, då grundades, dock inte här, men lite norrut i Jönköping, popbandet The Cardigans.
Ah, vi tror att det var, hade inte någonting med själva EM att göra dock.
Alltså flera, jag vet ju att åtminstone Magnus Svensson är väldigt fotbollsintresserad, så att...
Ja. Okej, okay, absolut. Det fanns en
koppling.
För den som ville, en liten koppling. Mm. Ja, precis. Alltså, Cardigans är ju viktiga i den berättelse vi nu lite lapidariskt kommer att lägga fram. Mm. När vi pratar om alternativkultur, alltså vi pratar ju musik då. Vi pratar om en studio som byggs upp på Sofielund som heter Tamburin Studios. Mm. Vi pratar om diverse popband där Cardigans absolut är de som sticker ut mest. Vi pratar nog om, kommer nog också prata om en fri teatergrupp som höll hus alldeles jämte där vi sitter nu.
Just det.
Ensembleteatern som låg i det som nu är Teater 23. Mm. Och sen kommer vi kanske nämna lite krogar. Det fanns som även konstlivet och teater, alltså institutionsteaterlivet var liksom i rörelse under den här tiden. Mm. Och det är ju tiden då som Malmö just har kapsejsat och kollapsat. Mm. Och ur askan så reser sig Ilmar Reepalu. Mm. Och pekar med hela handen att där ska vi ha en bro. Mm. Och där ska vi ha en högskola. Mm. Make this done. Mm. Men i väntan på de här byggena och inte minst ett skruvat torn skulle ju byggas.
Det skulle
ner,
vi också ha, ja.
Så finns det ju en massa... Liksom lokaler i centrala stan som man kan hyra för en liten summa pengar, för det är ju en ganska depressiv stad. Mm. Och man kan också bo i dess absoluta närhet. Mm. Och det här upptäcker ju liksom ett antal kulturutövare. Mm. Och nu är vi då inne på liksom 90-talet som är en fascinerande tid på många sätt. Men jag skulle säga att en historia i alla fall börjar i Lomma.
Ja, nu tänker du på Eggstone kanske.
Ja, där bor tre välartade medelklassgossar som är väldigt hands-on. De är liksom duktiga på att spela musik. De är också väldigt socialt kompetenta. Jag tror att alla idag, minst en av dem är liksom psykolog idag. Så. Mm. Och sådär. Det var inte så att de gick under i som Shane McGavin gjorde, utan och de är bra på att få saker att hända, och en studio hade varit roligt att bygga. Och det tänker ju många, men de flesta låter det stanna vid en tanke.
Ja, och de kanske hamnar i Färsans garage eller någonting sånt där.
Precis. Och så de hittar i alla fall då som ett ganska stort hus som man kan hyra för inte så mycket pengar på Sofielund. Mm. I källaren ligger en skum guldsmed som köper in guld utan att fråga var det kommer ifrån. Mm. Ja, tandguld, ja, det tar vi emot. Så det är mycket inbrott i källaren enligt legenden. Och de skaffar från olika håll, så köper de upp olika som delar till den här studien. Och så kommer de i kontakt med en man som heter Tore Johansson.
Ja, just det, producenten.
Dr. Tore, kallad. Mm. Som är någon sorts geni. Mm. Eller busnille, jag vet inte exakt. Och det lär var Martin Theander, den allestädes uppdykande Martin Theander, som förenar Eggstone med Tore Johansson.
Aha.
Martin Theander är ju, så han har liksom alltid funnits med. Mm. Vid den här tiden tror jag att han jobbar på Nöjesguiden, återigen.
Mm. Ja, visst, han har väl varit typ chefredaktör eller har inte sagt.
Ja, det har han absolut varit för Malmöupplagan. Men han jobbar nog också kanske på Sydnytt. Men han kommer ju som att så småningom också att jobba i kretsen kring Eggstone. Alltså för så småningom bildas ett skivbolag som heter Vibrafon och ett förlag som heter Vibrasongs och så. Och där finns Martin Theander hela tiden med. Jag tror att han faktiskt har någon slags inofficiell status som deras manager till att börja med. Det här blir ju ganska snart en grej. Och inte bara en grej på Sofielund.
Nej.
Utan en grej faktiskt på jordklotet.
Ja, absolut.
De här du nämnde, de här fem välartade ungdomarna från Huskvarna i Jönköping, de kommer ner och spelar in i Tamburin Studios.
tror de var inte så att några av dem var, de var så små, de gick gymnasiet, några av dem, så de fick liksom åka hem igen och göra prov på torsdagen sen.
Så kan det mycket väl ha varit. Alltså, de är väl jämngamla med mig och första kardigansplattan Emmerdell kommer väl 94.
Mm.
Till och med på våren.
Mm.
I anslutning till deras studentfirande. Ja, då, kan man gissa.
Ja, ja. Mm.
Och de flyttar ju också hit sen.
Just det.
Och det där läste man mycket om, de här 184 kvadratmeterna där de bodde kollektivt på Södra Förstadsgatan 68.
Mm.
Tisdag, det är väl inom någon sorts framtid kommer att skrivas upp en plakett.
Ja, men det har det faktiskt.
Det har det redan gjort.
Där är en, i alla fall ett älskåp precis utanför med bandets porträtt på.
Och de spelade in första plattan i Tamburinstudios 94. 2,5 år senare har Cardigan sålt 2,3 miljoner CD. Och i mellantiden har Lovefool blivit USA etta.
Just det.
Alltså det händer ju väldigt fort. Och det här blev ju som, inte minst en grej i Japan.
Mm.
Alltså det var ju något sorts sanning så där på 90-talet. Jag minns att Fredrik Strage, än idag en väldigt profilerad popkulturskribent, att han var med i typ Tryck till på ZTV.
Mm.
En annan 90-talsrekvisita. Och sa liksom, hade min mamma släppt en platta hade hon sålt 10 000 i Japan. Han pratar inte alls så, för han är från Linköping, men ändå. Det var ju, alltså, Japan fanns hela tiden som en marknad, alltså, det spelar ingen roll om du bara sålde 5x här, det kommer garanterat att finnas en hoper japaner som köper det. Och det finns en man som heter Koji Matsuo. Mm-hmm. Som jobbar på någonting som heter Fuji Pacific i Tokyo. Och han kommer på något, han gillar Eggstones första platta som heter In San Diego.
Mm.
Det är väl där de sjunger om Hip Hooray for the Pocket Bay. Alltså Lummabukten.
Ah, okej. Okay, ja.
ja, men det var väldigt lekfullt. Och de hade som ett, alltså, det var någonting nytt i det soundet.
Mm.
Alltså det fanns, alltså det luktade lite 60-tal och det luktade liksom mer analogt än vad som hade varit ljudidealet under några år. Alltså mycket syntar och väldigt som är studiobaserad musik. Och det här, liksom, det här var lite back to the roots på något sätt. Samtidigt som det på något konstigt vis, så som du kan göra, kändes modernt.
Mm.
Och japaner kommer, alltså det är ju inte... Det är ju inte ett skämt. Alltså det kommer ju verkligen japaner i parti och minut. Och liksom vissa som ju själva är i branschen och som vill titta på den här studion. Det finns många myter om att de gick runt och smygplåtade de olika studiodelarna för att sen kunna åka hem och bygga upp
liknande själva, ja.
En replika.
Ja.
Men sen också bara fans. Alltså Cardigans fans i första hand, men överhuvudtaget liksom fans av tamburinsoundet.
Mm.
Och det här är ju, den här studion är ju under 90-talet en sorts hotspot. Och de här Eggstone-pojkarna, de gillar att göra saker. Det finns väldigt lite vinstintresse vad det verkar när man tittar på det. Alltså, det kommer in väldigt mycket pengar.
Mm.
Men det verkar inte vara så att man investerar för en framtid eller så. Utan, ja men vad bra, då köper vi en krog.
Mm, just det.
Och då köper de då det som ju fortfarande heter La Coron.
Mm.
Som då hette Chinatown tydligen.
Ja.
Och som låg Centralpalatset.
Mm.
Och då för tiden låg väl Spegeln jämte, va?
Just det, biografen.
Och jag vet inte om Spegeln hade blivit kvalitetsbiograf då eller om det fortfarande var en pornografisk inrättning.
Jag tror inte det var pornografiskt så länge som till 90-talet.
Nej. Nej, precis. Då blev det ju liksom lite kulturhörn där. Mm. Då, Spegeln som visar film som kanske Triangelfilm har importerat. För det här är ju också liksom en Malmö 90-talsföreteelse. Mattias Norborg som börjar liksom köpa in relativt billig, oberoende film och få distribution på det i Sverige. Som blev liksom en ganska stor grej.
Mm.
Så det, liksom, det händer saker här. La Coron lär liksom, det hade ju kunnat bli en vinstmaskin, men det är liksom väldigt mycket kompisar för supergratis och alla är väl kompisar.
Mm. Det är ju svårt det där alltså, va? Var ska man dra gränsen? Mm.
Ja, nej, men alltså, det här säger åtminstone efterhandskonstruktionen att det, alltså, det finns ju en ambitiositet på ett vis. Alltså, de plockar in de hippaste kockarna. Och var fanns de hippaste kockarna runt 94-95? Mm. De fanns i Lund.
Mm-hmm.
De fanns på Petri Pumpa.
Ja, ja.
Petri Pumpa var ju, de var väldigt tidiga med att servera rotsaker.
Mm.
Alltså långt innan det blev alla mod så var det en grej på Petri Pumpa. Det lär på ett vis liksom aldrig riktigt ha varit en vinstmaskin. Det kanske kunde ha varit. Nere i källaren på La Coron så sägs det i alla fall, eller jag var aldrig där, men det fanns här runda bord som var vita men röd sol i mitten. Varför hade de borden? Vit bakgrund och en röd sol. Vilken flagga har vi då?
Ja, men du tänker på Japan igen alltså.
Det var någon sorts sådär, liksom, påminnelse om var pengarna kom ifrån. Ungefär som Zlatan hade sina fötter. Det första man såg när man kom in i hallen i Zlatans hus.
Mm.
Härifrån kommer pengarna. Ungefär som Peter Settman när han byggde upp det stora produktionsbolaget Baluba. Hade en stor bild på Ronny och Ragge i foajén. Härifrån kommer pengarna.
Mm-hmm.
Detta var det som byggde detta.
Mm-hmm.
Enligt, återigen enligt legenden. Ja. Och legenden ska jag säga också har spritts av journalisten Eskil Fagerström som skrev den här boken som ligger här. Sanningen bakom tamburinhärvan.
Just det.
För det slutar ju väldigt sorgligt egentligen med hela det här. Det blir ju en massa pengar. Det är olika band. Cardigans.
Hives, va?
The Hives framförallt och även Timbuktu som kommer lite senare. Alltså det lånas pengar på olika konstiga sätt. Det rinner pengar mellan de här banden och jag tror inte de är på talande fot heller idag. Så det behöver vi inte prata om.
Nej, det är ju tråkigt.
Men en detalj då, alltså apropå vår vän Martin Theander, som han tog ju även George Martin till Tambourine Studios.
Ja, han gjorde det.
Och vem är George Martin, Vante?
Beatles-producent.
Ja. Och han är ju lite Sverigevän och sådär. Han har ju en kompis som du väl också känner, Staffan Olander.
Absolut.
Som har vunnit en... Eller vann han aldrig. Men han var i alla fall med i Kvitt eller Dubbelt.
Ja, han vann två gånger till och med, tror jag.
I ämnet The Beatles.
Mm.
Bankdirektör, va?
Jajamän.
I det civila.
Mm, i Lund. Mm.
Men George Martin råkar vara i Malmö för att MSO, Malmö Symfoniorkester, gör något Beatles-program.
Mm.
Och då är det som Theander där. Jag skulle bara visa det i en studio. Och då visade det sig att det mixerbordet som Tambourine Studios har köpt i London, George Martin har arbetat vid exakt samma mixerbord.
Va?
Så han och Dr. Thore, de kan stå där och prata regler.
Det är ju underbart, det är vackert på något sätt. Ja, det är...
Minns du att även tjuren från Wales passerade?
Ja, men det är den 31 mars 1999, om jag inte har fel för mig.
Nej, du har aldrig fel för dig. Varför minns du det då?
Ja, det bara sitter, därför att jag har hört många historier om det här besöket när Tom Jones var i Malmö för att spela in den här Burning Down the House, heter den, va? Med The Cardigans.
Ja, precis. Den gamla Talking Heads-låt som de gjorde en cover på.
Mm.
Den gjordes till något särskilt sammanhang. Men det blev... Eller var det en Tom Jones-platta? Eller var det en samlingsplatta? Det behöver vi inte fördjupa oss. Hur som helst, de gör den, ja.
Mm.
Och det är då Tom Jones går och äter planksteg på Mando.
Just precis.
Som, man kan gå förbi Mando som ju fortfarande finns. Där står det nu, de är uppe på över miljonen planksteg. Ja. Kan man komma ihåg att en av dem har ätits av tjuren från Wales.
På Skomakargatan i Malmö. Jo, men det är rätt så häftigt, faktiskt.
Oerhört häftigt.
Mm-hmm.
Det, på något vis fick Malmö någon sorts liksom internationell är.
Mm.
Samtidigt ska vi liksom, ja, återigen, det är liksom kompisar, det är liksom korpinnebandy, det är liksom, de har liksom egna melodifestivaler, man ska skriva en ny låt på en halvtimme. Alltså det är väldigt mycket liksom en stor, stor kompiskrets som rör sig mellan Tambourine Studios på Sofielund och La Coron på Södra Förstadsgatan. Och man ser det där som att det här är ju unga människor. Alltså, två medlemmar i Cardigans var delägare i ett handelsbolag som hette Fem Dunkar HB. Man hör att det är någon som ganska nyss har tagit studenten. Som är han, ska man tydligen bilda ett handelsbolag.
HB
brukar vi ju dricka. Sådär. Hur som helst. Där har vi ju den delen av 90-tals Malmö. Har du några minnen där? Brukar du gå på lakan?
Ja, men det gjorde jag. Absolut. Mm. Ja, det gjorde jag. Där var ju allt möjligt roligt. Där var ju humor. Jag vet inte. Vad är det nu? Där är en ny krögare, va?
Vi pratar inte samtid, va? Nej, det är inte vår grej.
Jag tar tillbaka allt det där. Ingen har hört detta. Nej, men jag tänkte säga var att det är väl fortfarande så att det är stand-up comedy där, men det är det klart inte, för att nu är det en helt annan inriktning på krögeriet. Men jag var där ibland och lyssnade på just humorister som framträdde till exempel.
Ja, just det. Lena Frisk, alltså Malmös stand-up comedy Näströs. Mm. Hon bildade redan på 90-talet en klubb som heter Mack, Malmö Comedy Club, som är fortfarande aktiv nu. Hon har varit på olika ställen, men perioder, alltså under de senaste 25 åren har hon varit i Lakons källare. Mm. Och sådär. Men då tror jag det var efter att Eggstone lämnat. Jag tror då är vi inne på 00-talet.
Det kanske var så, ja.
Men man det stängde väl 99, ska jag säga. Alltså, det stängde den regimen.
Just det.
Sen tog andra över. Det var medlemmar från ett annat indiepopband som heter Ray Wonder, tror jag, som försökte driva det ett tag. Ja, det hände saker. Men vår historieskrivning tar slut ungefär 99. Det är mycket det som... Ja, men sen börjar liksom, sen kommer bron. Bron kommer 2000. Det är nytt och sändrum. Det är ett annat Malmö.
Helt annat. Mm.
Men det här är ju som ett Malmö som, det här är ju väldigt, även om vi pratar liksom miljontals skivor sålda över hela jordklotet. Carlgren åkte ut liksom på turné och liksom var borta, liksom hade 100 spelningar liksom i USA och på liksom, den sydamerikanska kontinenten. Och så här. Även om det på ett vis är storskaligt, det här är ju som verkligen liksom ett hörn av Malmö. Mm.
Och när de var hemma så kunde man se dem sitta och lepja på en drink på La Coron. Det är rätt så fantastiskt liksom, egentligen.
Ja, det är så New Yorkarna alltid har haft det.
Ja.
De kunde ju se liksom Lou Reed gå och köpa en Diet Coke.
Ja.
Och nu kunde vi se Nina Persson. Och det, ja, det var nästan som en riktig stad.
Ja, ja, absolut.
Jag minns ju, jag bodde ju mestadels, alltså jag flyttade ju hemifrån först 96, men då flyttade jag en sväng till Malmö och bodde på Augustenborg av okänd anledning. Men sen flyttade jag till Lund och pluggade där. Och flyttade tillbaka till Malmö någon gång på hösten 99. Och jag minns det, jag har tänkt på det här, undrar om det här är som en efterkonstruktion eller om det faktiskt var så. Men jag tycker mig ha ett minne av att jag i vanlig ordning befann mig på Smålands Nation i Lund.
Ja.
Som ju var ett ställe där man... där vissa svängde röda flaggor och så, men de flesta av oss mest söp och lyssnade på en massa liksom, skramlig indie-pop. Och jag har liksom ett minne av att jag liksom går i en korridor, för att jag ska gå in på någon spelning, förmodligen med First Floor Power.
Mm-hmm. Vad är det för några?
Det var Jenny Wilson och Carl-Jonas Winqvist. Mm-hmm. De var rätt heta i några sekunder. Och jag minns som att alla samtal man överhörde var att folk sa, men jag är på väg till Malmö nu. Ja. Men vi flyttar nu. Nu drar vi. Nu är vi färdiga med Lund. Och 2000 är det väl som Malmö blev popstad, eller 99?
Ja, just det. Det är där.
Och det har ju som under 90-talet har ju som Lund, alltså det ska vi komma ihåg, Nöjesguiden som jag återkommit hela tiden. Det fanns tre editioner, Stockholm, Göteborg och Malmö-Lund.
Mm, just det.
Malmö-Lund var på något vis och ansågs hänga ihop. Åtminstone av nöjesskribenter, kanske inte av lundensare och malmöiter. Och historiskt har det ju funnits en ganska liten strömning från Lund till Malmö. Mm. Kanske har det funnits som arbetarbarn i Malmö som, jag kanske är en av dem som ska bli en av de lärde.
Mm.
Men det, på andra hållet hade det kanske inte hänt i så stor utsträckning. Men min bild av hösten 99, det är att halva Lund bosatte sig på Mäklarmöllan.
Ja, alltså. Mm. Det blev tomt i Lund helt enkelt.
Liksom. Ja, det måste det ha blivit. Jag lämnade och har aldrig återvänt.
Mm.
Jag vet inte vad jag ska där göra i den staden. Men och jag var absolut inte ens, alltså jag kände ju alltså säkert 20-30 pers som jag tror lämnar ungefär då. För då hade Malmö på något vis liksom blivit, alltså under 90-talet så var ju Lund väldigt expansivt. Det fanns en man som lärvade upp till Per Magnus, men som vi alla kallar Pange.
Ja.
Pange Öberg som var bandbokare först på mejeriet och sen hade han ett annat ställe som heter Palladium och så. Och han var ju väldigt också en sån. Och mejeriet fanns med massor med replokaler och massor med spelningar. Och så här. Blur och Prodigy spelar inom, jag tror det samma vecka tror de spelar på mejeriet.
Oj.
Och menar, kanske Oasis också, jag undrar om inte. Alltså det är liksom helt otroligt om man tittar på något program från de 90-talsåren. Mm. Men successivt under 90-talet så är det som att fokus flyttar från Lund och allt mer till Malmö. Mm. Är det en bild du kan dela?
Ja, men säkert. Du har ju som bodde i Lund då har ju såklart det perspektivet. Jag kan ju inte se det på samma sätt eftersom jag inte har så. Men visst blev det ju lite eftersom jag har bott på Möllan alla de åren så har jag ju naturligtvis sett att det har varit en ändring av karaktär och av invånare.
Mm. Som jag har tagit ganska lång tid egentligen. Mm. Alltså det är ju inte så att det hände på en eftermiddag. Nej. Det vi kallar gentrifieringen och som man fortfarande kan ifrågasätta hur gentrifierat det är där egentligen. Men visst, alltså, priserna på bostadsrätterna har ju stigit under de snart 25 år jag har bott här. De steg bara mellan att jag köpte mig en bostadsrätt år 2000 och att jag sålde den 04. Det är den enda vinst jag gjort i mitt liv, men jag tror jag vann en 500 000 på det.
Mm. Ja, och det har ju blivit många fler bostadsrätter också än vad det var tidigare.
Ja, precis. Så har det ju varit i perioder att det har varit en utförsäljning. Och Akelius har varit framme
just det.
På sina håll. Det handlar om hur som helst. Så där har vi liksom 90-talspoppen. Det finns en massa band från tiden och så där. En del som vi minns, en del som vi har förträngt. Ska vi gå igenom lite de här nöjesguiden?
Ja, det tycker jag det låter. Visst var det så att startade inte nöjesguiden, det var Malmö som var först väl?
Det var ju en man som heter Aje Ljungberg som var, jag tror han var copywriter på någon reklamfirma, förmodligen Arbmans, för det var där. Det var den stora reklambyrån i Malmö, tror jag. Där jobbar även Lars Lundgren, a.k.a. Rune Häger, som också skrev i den unga nöjesguiden. Jag plockar här bara på måfå ur högen från 97. Då. Alltså nöjesguiden delar ut ett stort pris varje år, nöjesguidens pris som fanns i en massa olika kategorier. Mm. Musikartist då vanns såklart av Cardigans. Mm. Övriga nominerade Dipper och Satanic Surfers.
Jaha, ja just det.
Har du några Dipper minnen?
Nej, men jag känner igen dem, absolut. Bara namnen, ja.
Vad heter sångaren i Dipper?
Nej, det vet jag inte.
Han heter Joakim Lexell. Vad jobbar han?
Vad han jobbar med?
Ja, var jobbar han?
Nej, det vet jag inte.
Han jobbar på i Tempo. Barn. Och nu jobbar han, eller jag vet, tidigare jobbar han på Grand. Har funnits med. Mm. I kategorin film var han en mycket ung man. Som heter Flamholz. Daniel Flamholz.
Ja, det är just det. Och då är det väl, den heter den nu då? Vackert väder.
Precis. Mm. Han gjorde den som 24-åring, tror jag. Den utspelas i Malmö. Så, ja, honom, just det. Honom har jag inte tänkt på sen dess. Han var väldigt het. Han gjorde 3 långfilmer på 3 år. Uh-huh. Och sen tror jag inte han har gjort någon därefter. Alltså då pratar vi 96, 97, 98. Uh-huh. En som heter Nattbuss 187 och en som heter Litium. Men det är så roligt att liksom göra de här nedslagen. Alltså vissa namn känner vi igen. I kategorin litteratur har Per Svensson vunnit. Som vi känner från Sydsvenskan och Fältsposten med mera. Övriga nominerade Fredrik Ekelund. Ja, hen känner vi ju också under nytt alias. Och Inga-Lina Kuzmenko-Lindqvist.
Ja.
Det säger dig något.
Ja, men det gör det. Hon heter väl bara Kuzmenko från början om jag inte minns fel. Men vad gjorde hon? Dramatiker?
Författare? Säkert. Hon var ju som sagt bara nominerad.
Ja, men det var
i kategorin litteratur.
Ja.
Så det står inte vad hon har skrivit. Men som sagt, man får liksom små i kategorin live och dans så vann Damn.
Ja, Timbuktus kompband.
Som de kom att bli, som vi var en skara lundensare som hade just mejeriet som sin hemmascen där de kombinerade, de hade från början hade de väl till och med en DJ i bandet så att de spelade som till musikbeats till scratch och så. Och då deras stora kväll var annandag jul, hemvändarkvällen.
Ja, såklart.
Då kokte mejeriet av Dams toner. Men i övriga nominerade Café Cosmopolitan, minns du det?
Ja, det är ju precis här.
Ja, precis. Vi låg ju jämte ensembelteatern. Och Äter, som inte säger mig någonting.
Nej, inte mig heller.
Och det är lite sådär hela tiden. Alltså man känner igen en pristagare, men de två andra, va? Eller aha, eller just det, den vederbörande har jag inte tänkt på sen dess.
Och vilket år var detta?
Det här är alltså Nöjesguidens pris för året 96. De som har gjort en särskild insats under just det året.
Då vill jag bara säga att det brukade vara på Slakthuset då, där i början vill jag minnas. Det här Malmöpriset delades ut. Och 93, då var jag faktiskt med och var nominerad. Alltså, nu var inte jag. Men Malmö FFs damlag var då nominerade i klassen. Jag vet inte.
Glädjespridare.
Antagligen. Och det var ju spelarna. Men vi var med hela gänget där uppe på scen. Och vi vann inte. Men den som då var moderator för det hela, det var Anette Bjärlestam.
Skådespelare.
Ja, precis.
Känns som
Tre Kronor.
Janet i den kriminella familjen.
Karlsson-Persson.
Larsson-Persson.
Ja, så heter hon ju. Ja. Det var väldigt roligt när hon i ett avsnitt hade fått sån här boja. Ja, på handen. Tyckte
elektronisk
boja. Det är korslutning när man diskar. Ja, i alla fall. Hon delade ut priser, men vi vann inte. Men det är ju rätt coolt att ha varit nominerad där i alla fall. Ja.
Då var det otroligt coolt. Alltså Nöjesguiden, alltså att jag gärna vill citera den här tidningen också. Den här tidningen, det var ju verkligen Nöjesguiden. Alltså vi är ju, alltså internet kommer 94, men det finns ju verkligen inte var mans ficka för en bra bit in på 00-talet.
Ja, precis.
Det var den här tidningen man plockade upp om man ville se vad man skulle äta ikväll eller vad man skulle se på bio eller vad man skulle överhuvudtaget ta sig för som var utanför hemmet fyra väggar.
Absolut.
Sen är en artikel som också är lite spännande apropå vår podd och vad den handlar om. Det här är en man som heter Martin Theander som blir intervjuad.
Ja, så där.
Han berättar att han har bott vid Triangeln i 10 år. När han flyttade till just Centralpalatset på Södra Förstadsgatan 36, då var resten av Triangeln ett övergivet bombhål. På dagarna var gatan en bussled. På nätterna förvandlades den till en övningsbana för Dirty Dregels.
Jaha, ja.
Det var ju de som sedermera blev Hells Angels. Ja. Idag är samma gata mer intressant än någonsin tidigare. Affärerna och biograferna trängs. Och i Martins hus finns både Malmös mest intressanta biograf, Spegeln, och den just nu vrålheta restaurangen La Coron.
Ja, se där.
Så liksom ett litet nedslag från...
Vilken tidsfärg.
Från 96. Sen hittar jag här från september 97 sådana här små skvallernotiser som alltid fanns i tidningen. Filmaren Stefan Berg känner vi till.
Ja då.
Han har jobbat mycket med Gärtenbröderna.
Ja.
Han letar finansiärer till ett nytt långfilmsprojekt. Projektet har arbetsnamnet Loser och huvudrollen är vikt åt Håkan Blad.
Blir det något av?
Nej, inte vad jag vet. Däremot har jag sett Håkan Blad. Han har ju en roll i en tv-serie som just nu finns på Fyran som heter Sanningen, som är inspelad i Malmö.
Ja, just det. Jag har hört om det, jag har inte sett den.
Nej, men det finns lite Malmö-exteriör och så. Den är inte alldeles värdelös. En annan notis. Samme Håkan Blad sålde korv på området när David Bowie spelade på Mölleplatsen. När hans föräldrar fick höra det ville de tvunget gå dit och titta. Inte för att se Bowie, utan för att titta på sin son. Som pappa Blad uttryckte det, jag måste få se Håkan arbeta. Ja, vi pratar alltså om en Malmö-profil, Dr. Rock.
Ja, som, precis, Blads bar.
Precis, som på 80-talet hade ett hem som gick under namnet Blads bar. Och som när han får tid och lust driver en skivbörs som heter L.P. Möller.
Var det väl för att hans pappa brukar väl jobba där, vill jag minnas. Man som satt och rökte pipa där med jämna mellanrum.
Ja, eller ojämna.
Ja.
Den ligger på Ostindiefargatan, den finns fortfarande kvar. Sen ja, också det här från 99 då. De har en sån här 10 topplista, Tidens anda, det vi talar mest om denna månad. På tredje plats Popstad. För då är ju liksom Popstad på ingång. Skriver redaktionen: Malmöbon lär ju av hävd och ohejdad vana vara en tämligen blasé-figur. Kanske är det därför som beskedet att Malmö utsätts till popstad inte möts av jubelrop och fyrverkerier. Kanske är vi så vana vid att här spelas mycket bra musik. Men man kan inte få för mycket av det goda. Vi tycker det ska bli jättekul. Inte minst om de flesta aktiviteterna förläggs till fina Amiralen, som normalt solkas av tramsig buskis och läskiga orkester där alla bandmedlemmarna av någon konstig anledning bär likadana kläder. Men får vi också lite tidsutsnitt. Mm. Alltså, Amiralen vid tiden var ju alltså fortfarande...
Danspalats, va?
Precis. Mm. Och sen att det också var intressant, för nu är vi alltså på år 99, den här tidningen håller vi. På femte plats, hiphopstaden Malmö.
Ja, ja, sådär.
Hiphopen är starkare än någonsin i Malmö. Nystartade skivbolaget Playground har sitt högsäte i staden. Och den färska hiphopföreningen Hard Hitting Beats gör sitt till för att förgylla regionens kulturliv. För sen skulle jag nog säga att 00-talet kulturellt kommer i väldigt hög grad att domineras av Timbuktu och kretsen kring honom. Och det är lite spännande just liksom 99. Nu är liksom hiphopstaden på väg upp på Tidens anda. Och poppen, popstad, Malmö popstad, blev kanske egentligen en sorts tack och farväl föreställning till 90-tals Malmö. För sen ungefär i höjd med det så börjar ju som Tamburinstudions alla problem med de här ekonomiska härvorna och så.
Just det.
Apropå år 99, alltså, eller apropå 90-talet generellt. Jag läser flera av de här skvallernotiserna.
Ja, det är underbart.
Och där, nu är vi på 97, augusti 97.
Ja.
Att grannsämjan i Lakornhuset inte har varit den bästa är väl ingen hemlighet. Men det kanske har blivit lite bättre sedan restaurangen bjöd grannarna på gratis middag.
Mm-hmm. Har Martin Tjander fått smörja kråset med andra ord?
Så står det så här: Bent Spanner, Artie Banner, sångaren Håkan Liljegren Andersson, som för övrigt har färgat håret svart, kilar numera stadigt med Sob Sisters trummis Petra Lilja.
Jaha. Se där, där fick man också lite sån här frisörinfo.
Ja, precis. Och liksom att de här båda banden, Bent Spanner och Artie Banner, respektive Sob Sister, nämns som utan vidare förklaring.
Ja. De ska man känna till, ja.
Mm. Ja, Sob Sister, tror det var Cecilia Nordlunds band. Mm. Petra Lilja är numera och jobbar med design under min förrätta granne på Kirseberg. Mm. För det är ju så hela tiden att det här är ju människor, just det här är ju människor jag känner. När han är skallig nu för tiden. Det är väldigt ofta så man tänker när man läser de här. Ja, och sen så kommer vi in, och där kan vi stanna upp lite vid. Här är en sån notis jag vill läsa från, nu är vi också på 97. Sydsvenskans nöjeschef Maria Franke och hennes man Mats Gustafsson från David Design.
Ja.
Som var en het designbutik på Stortorget.
I samma lokaler där jag för övrigt då stod och serverade.
Det var de som flyttade in efteråt.
Japp, precis.
Det här är så nyheten, notisen.
Mm.
Maria, numera G. Franke och Mats Gustafsson, även känd som Masken, flyttar från något murriga Ostindiefara gatan till Malmös högstatushus nummer 1, Jims barhuset på Västergatan.
Säg där.
Närmare bestämt till Sven Nylanders etaflägenhet med en bedårande utsikt över både sundet och Malmö innerstad. I den gamla lägenheten kommer Johan Halvan Laurens att flytta in. Detta innebär att Pomada kan ta över Halvans gamla lägenhet och expandera rejält. Hängde du med?
Vänta nu här, nu måste vi se här. Ja, alltså Maria Franke och Mats Gustafsson flyttar från Ostindiefargatan till Jims bar, där i Västergatan. Mm, där jag vet precis vilket hus det
är. Ja, precis. De flyttar några kvarter. Det är det som är nyheten.
Ja, precis. Och
det ska jag säga att Maria Franke hade varit chef för Nöjesguiden några år tidigare.
Just det.
Innan de började på Sydsvenska.
Nej, men det minns jag när hon var där i början på 90-talet, ja. Men,
Ja, sen så var det då att alltså, man flyttade till Sven Nylander.
Ja, den ständiga fyran. Den är
häcklöparen, Sven Nylander. Ja. Ja, det skulle jag tro.
Ja.
Och i den gamla lägenheten, alltså den som Maria och Masken bodde i innan, där kommer då Johan Halvan Laurens att flytta in.
Jaha.
Det vet jag inte. Nej, vem det var. Men, men det innebär ju alltså då att Pomada kan ta över Halvans gamla lägenhet. Ja, det var en nyhet. Och, om en före detta medarbetare på Nöjesguiden.
Men Pomada är väl en frisörsalong, va?
Det låter ju så.
Låg inte den också på Ostindiefargatan? Ganska nära LP Möller.
Den tog jag över halva. Ja, Ostindiefargatan. Ja. Det är där LP Möller ligger. Ja. Allting
ligger ihop.
Det var den ena notisen jag ville göra oss uppmärksamma på, för att den var så underbart intern.
Mm.
Sen står det så här, Lars Arhed som har gift sig med sin Sofie Ljungman har köpt ett renoveringsobjekt på Österlen utanför Sjöbo. Vill de berätta för oss var Österlen ligger? Ja, det som är utanför Sjöbo. Tyvärr har Lasse tummen mitt i handen och de stora ägorna visade sig bestå till största delen av sumpmark. Så hur resultatet blir låter vi vara osagt. Det var ingen spännande nyhet tycker jag, men då dök ju namnen alltså Sofie Ljungman och Lars Arhed upp.
Mm.
Och där ska vi göra halt.
Och där, nu kommer du in på ensembleteatern, ja. Snyggt, snyggt. Vilken tv-övergång.
Och jag kan liksom kliffa då med att det finns fler nöjesguiden i högen, så vi kommer att få höra mer. Men vi stannar upp på ensembleteatern.
Ja.
Det är ju alltså en grupp människor som väl går på scenskolan eller teaterhögskolan som det nog heter vid tiden här i stan. Mm. Och som sen bryter sig loss därifrån, eller bryter sig loss, de tar väl examen.
Mm.
Men de bildar en fri teatergrupp som kommer att låta tala mycket om sig. Inte minst i tidningen Nöjesguiden.
Ja, just det.
Mm. Och som sagt, de huserar här på Jäknegatan.
Mm.
Det kan vara 3, 5, 7, någonting sånt. Och vad var grejen med ensembleteatern?
Jag tänkte bara att, du vet, man ska ju alltid gå tillbaka till medeltiden.
Mm.
Där de flyttar in då, i lokalerna. Där låg ju innan ett glasmästeri. Det glasmästeriet finns numera på Kirseberg på Vattenverksvägen.
Jaja, det är Malmös äldsta. Jag har ju såklart anlitat honom någon gång. Han var 50 generationen som drev det glasmästeriet.
Precis.
Och han berättade lite med sorg att han också skulle bli den sista.
Ja, de startade 1878, det familjeföretaget, och de firar i alla fall sitt 100-årsjubileum här på Jäknegatan, så efter det flyttade de ut någon gång i Ekströms gamla pianofabrik. Ja, ja, jag vill bara att vi ska ha med det.
Detta behöver såklart sägas, som det inte som cirkulerar till mycket obskyra namn redan i det här samtalet. Ensembleteatern var ju... De lyckades ju med konststycket att bli lite hippa.
Mm.
Det var en, jag säger det igen, en buzz kring ensembleteatern. Mm. Det var liksom en hotspot. Det var liksom ett ställe man förväntades gå dit om man ville vara någon som hängde med.
Var inte Jesper Larsson med där också?
Jo, för tusan.
Mm.
Jesper Larsson som nu gör vd-karriär, så han har ju varit vd tidigare på Malmö Stadsteater ihop med Petra Billander, och sen tror jag han gick därifrån till Malmö Live och sådär. Och där fanns ju en krets människor. Sven Ahlström, skådespelare, var ju också en viktig nyckelspelare. Och som jag förstod det var väl då Lars Arhed, den konstnärliga ledaren.
Mm.
Och han sågs genial.
Mm.
Jag har läst barnböcker om honom.
Av honom?
Om honom.
Om honom?
Har du läst, kommer du ihåg de här Lasses farfar är död?
Jag känner igen det, men jag kan inte...
Nu kommer jag inte ihåg vad hans mamma hette, men det är hon skrev om honom. När han var, alltså, det är han som är den Lasse som förekommer i en serie, så här väldigt 70-talspräktiga böcker som handlar om barnkänslor. Och så. Ja. Ja, men sån här, social semirealism, med mycket om barns känslor. Och så. Ta barns känslor på allvar. De var inte dåliga på något vis, de kanske bara var lite präktiga.
Mm.
Men det är Lars Arhed.
Mm.
Och sen så blev han blev headhuntad från ensembleteatern till att leda någon teater i Norge.
Mm-hmm.
Och där gick det väl inte så bra då. Så att enligt uppgift, det här, nu sprider jag skvaller, så sa Arhed till sig själv, jag kanske inte är världens bästa teaterchef, då får jag väl istället bli världens bästa jurist. Så det började han på juridikum istället och är numera jurist. Man bara lämnar hela den världen där han var några år tidigare som liksom varit the shit.
Han kan ha sagt så här, fan ska vara teaterdirektör.
Det kan han. Han kan mycket väl ha citerat August Blanche. Det är ju många teaterdirektörer som gjort. Var du och såg ensembleteaterns föreställningar?
Ja, men visst var det så att de hade såna där roliga... de improviserade, va? Jag kommer inte ihåg vad det hette konceptet, men...
Nej, det dyker säkert upp i någon gammal nöjesguide jag sitter med. Men, nej, men de hade väl dels någon såpa som de spelade ett nytt avsnitt av varje söndag. Mm. Och sen så gjorde de någon sorts pocketversioner av Shakespeare och Molière och sådär som Claes Abrahamsson skrev. Claes Abrahamsson som nu sitter och filar på höstens Roxette-musikal som kommer att gå på Malmö Opera. Men som däremellan har skrivit den fantastiska föreställningen Ingvar.
Ja, precis. Tills Malmö Stadsteater spelade,
ja. Ja, precis. Och skrev även om Monikas vals.
Ja,
som ju också var en storartad föreställning här. Som nu går på Göteborgs Stadsteater. Parenteser på parenteser. Men Claes Abrahamsson var också en i kretsen kring ensembleteater. Mm. Där fanns en teatertekniker som heter Kristoffer Appelqvist.
Ja, men det namnet känner man ju igen, va?
Ja, ja, han har sedermera gjort sig bemärkt som stubbkomiker och programledare för Svenska Nyheter och etc. Men han gick där och spikade strålkastare och bar blåställ. Mm. Och sen fanns alltså, flera av dem som just, nej, nu blandar jag ihop dem med Teater Terrier, så nu hejdar jag min tanke innan det blivit ord. Magnus Ture fanns ju där.
Ja, ja. Men just, skönlockige.
Precis, som är en sån här människa som man ser överallt och som man hälsar på och som man alltid, vad är det nu han gör? Mm. Men han har så här diffusa katalysatoruppgifter. Han var med och byggde upp det som heter MEC, som ligger nere alltså, i gamla Kockensområdet, strax bredvid SVT. Och han hade någon sorts roll i ensembleteatern som producent, och han var liksom bra på att du vet, teatergrupp över pengar. Mm. Så då vänder man sig till olika ställen. Och ensembleteatern var väldigt utåtriktad. Där vet jag att Appelqvist har pratat väldigt varmt om i någon podd att de som jobbade där, de hade liksom på schema, alltså en halv dag i veckan, och så då satt man med gula sidorna och ringde till stans alla företag. Bosses Däck. Hallå Bosses Däck, hur många anställda har ni? Ja, vi har 7 stycken här. Det är inte så att ni vill gå på teater. Ska inte du köpa teaterbiljetter till hela företaget? Har inte det varit en rolig present att ge bort? Och så kanske det blev en träff per 100. Men sitter man och gör detta så etablerar man ju någonstans ensembleteatern, namnet i folkmedvetandet.
Ja.
Och det var nog så här, de var väldigt intresserade av att folk skulle titta på det de gjorde.
Mm.
Och det var en grej i sig, så att säga.
En familjär stämning måste det ha varit också. Alla har gjort allt på något sätt. Ja?
Precis, så var det säkert att alla fick åtminstone hoppa in och hjälpa till och sådär. Men man ser ju också, som Jesper Larsson, han går vidare och blir vd, och Claes Abraham som blir dramatiker. Och så det är ju alldeles uppenbart en sorts plantskola.
Mm. De många skickliga unga människor då. Mm.
Ja, och ja, folk träffas och gifter sig och går vidare i livet. Och det är väl just det här förutsätter ju att man är liksom relativt barnlösa, har väldigt mycket fritid, har väldigt mycket liksom obetald tid.
Så man kan lägga på sitt projekt, ja.
Ja, men jag har ju pratat med folk som bodde här då, som var stammisar varje söndag. Det var en självklarhet att man cyklar ner till Vägnegatan för att se det nya avsnittet av den där såpan.
Ja.
Som de spelar upp varje gång. Och sådär. Alltså vilket var nog nytt. Ett nytt sätt att tänka kring att göra teater. Liksom att man satsar inte bara på själva innehållet. Alltså, det är inte bara så att man sitter och läser Stanislavski och går in i sina roller. Och liksom, eller att man så här, olika polska teaterpedagoger som man ska vara svartklädd och flytta stolar i ett rum under tystnad och så här, som ingen jävel vill titta på, utan man var väldigt intresserad av att folk skulle komma och titta.
Just det.
Och därigenom vara en sorts röst i staden.
Koncept, ja.
Men det var det var vi hade att säga om ensembleteatern. Ja,
ja,
det kanske det var.
Det kanske
om
det
du inte
var.
Har några personliga minnen?
Nej, inte sådär jättemycket faktiskt.
För jag var ju såklart aldrig där. Jag bara läste om det i Nöjesguiden. Och i Dygnet runt, som vi också måste nämna såklart, som var en viktig faktor. Alltså Sydsvenskans fredagsbilaga.
Ja.
Som ju jämte Nöjesguiden var den som höll koll åt oss. och berätta för oss vad vi förväntades tycka om de senaste CD-släppen.
Just det. Och så fanns det ju en tidning till som heter City Nytt faktiskt, som också var en sån där gratistidning som försökte konkurrera med, eller jag vet inte, kanske till och med var före, minns inte. Men, ja.
Jag tror de var efter, jag tror att Nöjesguiden var, alltså betraktades som ett pionjärprojekt.
Ja. Jag tror de började väl redan på 80-talet va?
Ja, tidigt 80-talet.
Ja, just det.
Ska vi fortsätta bläddra i min Nöjesguides?
Ja, det tycker jag. Det är ju underbart. Nostalgi.
Återigen, här är från juni-juli 98.
Mm.
Hitta rätt. Mm. En ganska komplett guide till Malmö Lunds skivaffärsutbud.
Mm.
Vet du hur många skivbutiker som fanns 98 i Malmö Lund-regionen?
Det är ju... Det är ju precis några år senare så har de väl halverats åtminstone, men det här, 98 måste det fortfarande finnas väldigt många.
Ja, det här är innan Napster.
Ja, ja, precis. Ja, och det är mycket CD fortfarande då. Nej, jag vet inte.
Ja, de listar 28 stycken.
Oj.
Vi hittar Wolf Records, Yell Records, The Basement, Sound and Vision. Nu är vi i Malmö hela tiden, alltså skivlaget Multimedia, skivhuset, skivässet som faktiskt finns fortfarande, CD, stavat med S-E-E-D-E-E, Records and Comics, Record Heaven, Nima Records, Musik och konst såklart som fortfarande finns, som drevs av bland annat av Lennart Persson.
Just det, Larm. Ja.
Ja, precis, en av landets absolut mest... rock'n'roll-kunniga som dog alldeles för tidigt i cancer. Hans dotter Emma Persson är en flitig skribent i 90-tals Nöjesguiden.
Ja, jag ser där. Du nämnde Record Heaven. Vi slår det på Engelbrektsgatan.
Skälbogatan.
Skälbogatan.
Men du är på Gamla Väster.
Ja, ja.
Ja, precis. Alltså, LP Möller nämns ju här också. Och, det fanns många... butik att botanisera i för den som ville utöka sin CD-samling. Folk har också klart som fanns redan då. Men det är också ett tidsdokument att när de nu gör den här guiden så får vi öppettider, vi får normalpriser och vi får också telefonnummer.
Ah,
det var alltså 040-nummer som man kunde ringa till butiken.
Har ni, har ni Carlgans nya?
Ja, det är klart vi har. Mm. Ja, vad kostar den? Ska vi gå vidare här till Nöjesguiden för juni-juli 97? Om man tittar extra noga på Brainpools nya video till My Sweet Lord, She's So Fine, kan man urskilja kända Skånepersonligheter som Chevy, The Super 8 Group, Dim, Ensembleteatern, Musik och konst, Vibrafon Records och City 107. Enligt vad vi har hört var inspelningarna under Björn Lindgrens ledning ett riktigt familjekalas. Nu väntar vi bara på bebisarna. Var det många namn du känner igen?
Nu kände jag mig som en Tyrannosaurus Rex.
Ja, men,
de första tre, fyra.
Om du är en Tyrannosaurus Rex så ska du komma ihåg detta.
Ja, just det.
Det här var när du stod i ditt flor för passen.
Ja, men då, 97, då var det var så mycket fotboll då. Så då. Men
du ser att alltså, vad jag egentligen ville göra oss uppmärksamma på var att ensembleteatern.
Ja, då,
var,
just det.
Det andra var ju alltså band.
Men Chevy.
Chevy var ett poppande. Jag undrar, var det inte där Lasse Lind spelade och tillsammans med sin pappa? Att hade, det var ju som en grej att han hade sin pappa på bas.
Mm-hmm.
På femte plats i samma nummer, återigen den här tidens anda, Ensembleteatern. För då är Ensembleteatern nämligen på väg att läggas ner, vi är på 97. Vad ska hända med Malmös bästa teater? Kommer det att bli något kvar när Lars Arhed drar till Norge? Ryktena är många och enligt vad Nöjesguiden erfar kommer fler av de anställda att lämna teatern, men nytt blod lär vara på väg in. Vi återkommer i ämnet. Det blev nog inte så mycket just med dem. Men sen så kom ju en annan grupp som heter Teater Terrier som lite grann övertog deras status. Mm. De var en helt annan grupp med en helt annan inriktning. Men som också blev recenserade i DN. En fri teatergrupp i Malmö som blev recenserad i Stockholms lokalblaska. Det var liksom en grej. Jag har en gång varit på en fest ihop med en av medlemmarna i Teater Terriers pappa som skröt om att hans son blev recenserad i DN.
Nu vill jag bara, kan man flagga in en parentes? Adu-podden har också blivit recenserad i DN.
Jaså? Mm. Det har gått mig förbi.
Ja, nej, men jag kan skicka klippet.
Ja, det, ja, det kan du göra om du vill. Här hittar jag i Nöjesguiden nummer 10, alltså oktober 97, en stor artikel om, eller intervju med Andres Lokko.
Ja.
Apropå sagda Killinggäng. Mm. Han var ju som manusförfattare i Killinggänget, men han var också popskribent och skrev i en tidning som heter Pop och sedan med en annan tidning som heter Bibel.
Bibel, ja.
Mm. Han skrev i Svenskan, hade en forum och han kan vara också mycket, mycket flitig DJ. Han hade minst 3 heltidsjobb under 90-talet som alla kretsade kring pop. Mm. För så var det på 90-talet. Mm. Det gick att göra. Men jag tycker det här är ett tidsdokument. Inledningen på den här intervjun. Får jag läsa?
Ja, det får du.
Det är en fredag förmiddag i slutet av augusti. Andres Lokko vaknar i en lånad säng i Eggstone-kollektivets stora lägenhet på Sofielundsvägen i Malmö. Mm. Han är i Skåne för att spela skivor ett par dagar. Det blir sent och han är lätt urvaken. Det hela blir knappast klarare av att någon knackar på dörren och med tydlig japansk brytning säger, nu citerar jag, "Your breakfast is ready, Mr. Lokko." Mm-hmm. Så skrev man i Nöjesguiden 97. Mm-hmm. Anders klär på sig, går ut i köket och möter där den engelsktalande japanen och 7-8 av hans landsmän. Alla bugar artigt. Det är den vanliga flocken besökare till Vibrafon Records och Tambourine Studios. Någon artist, någon manager, ett par studenter som skriver en gymnasieuppsats om producenten Theo Johansson och så vidare. Helt normalt i Malmö nu för tiden. Mm. Andres försöker konversera artigt. En i sällskapen nämner att en av gästerna är manager för en artist som heter Cornelius. En japansk artist. Alltså. Andres bläddrar förbi lite minnet, erinrar sig en gammal popartikel om japansk pop och säger Cornelius, var inte han med i gruppen Flippers Guitar? Var på hela det japanska sällskapet unisont bugar lyckligt och respektfullt. Och sen så beskrivs det då hur Andres Lokko får skriva autografer eftersom han blivit tackad på skivomslaget till en av det brittiska popbandet Sankt Etiennes plattor. Så de här japanerna vill ha Andres Lokko. Han är inte tackad på det. Det är verkligen ett tidsdokument.
Malmö was the shit, får man ju säga.
Ja. Mm. Och sen så har jag ytterligare en tid. Det här är den sista jag plockade fram. Också från 97. Tidens anda heter den här, vad vi pratar om just nu, spalten. På plats 3, teaterboom. Teater Karlavagnen, Expressteatern, Dramatiska teaterkompaniet, Svensk symbolistisk teater, teatergruppen Kaleidoskop, Teater Alba och Månteatern. Denna höst tycks de fria grupperna i Malmö och Lund bara bli fler och fler. Kanske skapas ett positivt svart hål i och med att ensembleteatern försvinner vid årsskiftet. Alltså du märker hur ensembleteatern, nu håller de på att lägga ner. Och de är som, varje nummer så skrivs det om att de inte längre finns. Ja. Alltså så inflytelserika har de varit, åtminstone liksom för sin krets. Känner du igen något av de här?
Månteatern i Lund.
Ja, de finns ju fortfarande. Mm. Teater Karlavagnen, de spelade en pjäs av sagde Fredrik Ekelund som hette någonting med Garinche.
Ja, Garinche har en son i Stockholm. Mm.
Ja, och den som skriver merparten av artiklarna vid tiden heter Viggo Kavling.
Ja, ja.
Han är också då nominerad till Nöjesguidens olika priser, för han drev ju också en konsttidning som heter Becquerel.
Just det.
Också så här som Malmö 90-tal.
TV-program också, vad heter det då?
Det heter också Becquerel, ja, det gick i ZTV.
Ja, precis.
Återigen, ZTV, ja. 90-tal. Och Viggo Kavling är också en intervju med Filip Sandén.
Mm. Och
jag tänkte, kunde vi också stanna till lite på. Nu är vi inte riktigt på det alternativkulturella, utan vi är ju på det institutionsteatern. Mm. För det hände ju också i Malmö på 90-talet att det blev en omstrukturering. Malmö stadsteater, som fram till någon gång tidig 90-tal har som haft både tal, sång eller musikteater och dans, splittras nu. Mm. Så Malmö stadsteater flyttar från Malmö stadsteater till gamla HIP och får en konstnärlig ledare som heter Staffan Valdemar Holm.
Just det. Minns det du? Heter Malmö Dramatiska teater.
Ja, så heter de till och med under en period. Sen så byter de namn till Malmö stadsteater. Men själva huset är ju då Malmö Operas. Mm. Eller Malmö Musikteater, som det nog heter då på 90-talet.
Ja, just det.
När Lars Rudolfsson är chef och bland annat då beställer Kristina från Duvemåla. Mm. Men också, han beställde ju också en musikal av Mikael Wiehe, som, alltså mm-hmm. inte Dåliga människor, utan den som bygger på Kejsarna på Portugalien.
Mm-hmm.
Som jag är osäker på om det, jag tror aldrig den spelades. Där minns jag Mikael Wiehe var mycket upprörd. Alltså, han fick en beställning, han fick pengar och sen så, nu har jag skrivit den, vad händer? Ja, det kom något annat. Du vet, en repertoarteater.
Alltså.
Så jag tror bara den har spelats typ i någon Värmlands operan eller så.
Mm-hmm. Vad heter den då?
Kejsarinnan.
Ja.
Det är kanske det mest som obskyra inslaget i Wiehes övre. Men Malmö, ja, vilken institution det nu är, får ju en mycket profilerad chef i Filip Sandén.
Mm.
Jag minns väldigt tydligt att jag och min Stockholmsbaserade kamrat Popdanne, vi var ute och gick på Jäknegatan någon gång i 90-talets slut. Och så såg vi en affisch med Filip Sandéns ansikte. Och så sa Popdanne till mig, vad fan gör Filip Sandén nu för tiden? Då pekade jag på andra sidan i trottoaren och sa, han går där.
Nej, för det gjorde han. Sant. Det händer inte ofta.
Det är väldigt sällan man får den möjligheten.
Once in a lifetime.
Men han beställde ju också, det var han som beställde Dåliga människor tror jag. Alltså när han regisserade den, han var chef när den sattes upp.
Och, just det. Marie Anderssons
precis.
Bok baserades den på, ja.
Ja, och han var här och syntes mycket under en period, Filip Sandén, men lämnade sen nog i vredesmod för att han tyckte att de fick för lite anslag.
Just det, det var bara en kort period han var chef.
Ja, men alltså, jag minns ju honom från TV:s kulturprogram. Och så, alltså Malmö, det, nu med Filip Sandén vid rodet så syntes Malmös teaterliv även i rikstelevisionen.
Mm.
Och Staffan Valdemar Holm, såg du någon av hans uppsättningar?
Visst var det så att den första som sattes upp, kanske inte det första, men precis i början så var det något som hette Schroffenstein.
Ja, det känner jag igen.
Jag har programmet kvar hemma. Två tjocka böcker. Jag bara minns att det var så, jag tror jag somnade.
Ja.
Men nu är detta preskriberat. Det är mer än 25 år sedan.
Nej, men du kanske inte hade sovit så mycket den natten.
Nej, så kan det vara. Det var svårt, det var tungt, det var mörkt, det var, ja. Visst var det lite på det hållet?
Det var nog oerhört pretentiöst. Han spelade Peter Handke, som ju sedan blev en av de mest kontroversiella Nobelpristagarna, alltså bara för några år sedan. Och det var mycket som... Det var mycket tyskt, det var mycket centraleuropeiskt och det var mycket teater.
Ja, just det.
Teater. Och tidningen Arbetet fanns ju fortfarande på 90-talet. Den läggs väl ner 00.
Ja.
Och de hade ju en nöjeschef som inte var rädd för att sticka ut snudan, som hette Tony Kaplan.
Just det.
Han drev ju närmast en kampanj mot Staffan Valdemar Holm. Han avskydde det esoteriska, liksom publikfrånvända. Som Valdemar Holm.
Man gick ju också från att vara liksom en sån här musikalstad, operettstad, folkligt, lättillgängligt.
Tony Kaplans fru, Ingrid Stibor, har varit en av stjärnorna.
Precis.
Och som han ofta skrivit om.
Ja.
Nej, men och det är väl inte så himla många som går på de där föreställningarna. Det är nog ett publiktapp under 90-talet under Staffan Valdemar Holms ledning. Men samtidigt så får det ju, alltså, man får ju någon sorts huvudstadspress och kanske rent av en internationell press ögon på sig. Alltså det anses bland teaterfolk vara väldigt spännande det han gör. Han blev ju så småningom Dramatenchef.
Mm.
Men det var inte det Malmöpubliken kanske frågade efter först och främst. De gick hellre och såg Kristina från Duvemåla några kvarter ifrån.
Ja, såklart. Det är ju inte den första Dramatenchef vi har exporterat. Nu då?
Nej. Vilka är det mer du tänker på?
Det blev väl Kitte Wagner. Går väl till Dramaten?
Just det. Just det. Mm. Och Petra Bylander kommer tillbaka.
Just precis.
Hon har ju varit i Uppsala i mellantiden, men det ser vi som en parentes.
Ja. Hon är välkommen.
Verkligen. Verkligen. En oerhört jordad människa. Mm. Alltså hon är uppvuxen, tror jag, i Boden.
Ja.
Förmodligen 200 mil till närmsta teatern när hon växte upp. Alltså, så hon är liksom, hon tillhör inte kulturadeln. Hon är en self-made woman som någonstans har det här i sig att, ja, men teater är väl ändå bäst om folk ser den.
Alltså, huset ska fyllas.
Mm. Om vi liksom sätter Staffan Valdemar Holm i ena hörnet, det viktiga är ju att min uppsättning blir genial.
Mm.
Det som jag och min hustru, scenografen Bente Lycke Möller, som verkar fram, så skiter vi väl om det är några människor som tittar på den. Det viktiga är väl bara att några teaterkritiker kommer och älskar den. Mm. Så tänker jag inte, hävdar jag, Petra Bylander riktigt. Det var egentligen en... Jag hittade inte den. Det var en rolig notis som jag också... Vad heter hon? Anna Brandoné.
Ja, kommunalråd, socialdemokratiskt, va?
Precis. Nöjesguiden rapporterar i en av de här små notiserna att hon blev inbjuden till just Nöjesguidens prisutdelning. Men när hon fick höra att man var tvungen att komma upp fysiskt på redaktionen för att kvittera ut biljetterna, så hade hon låtit hälsa. Då skiter jag i det.
Hon fick dem inte hemskickade, helt enkelt.
Nej, tyckte hon att hon skulle ha.
Ja.
Nej, men vi har väl kanske någonstans liksom tecknat liksom, förhoppningsvis någon bild av vad som händer i Malmö på 90-talet.
Mm.
Vi har Ensembleteatern, vi har Tamburinstudios, vi har Cardigans, vi har David Design, nämnde vi som hastigast. Vi har inte alls nämnt Leander Malmsten.
Nej.
Det kanske vi får göra någon annan gång. Men det var ett högprofilerat förläggarpar som sen dykade under i den stora IT-bubblan, bo.com.
Ja.
Men de är också ofta omskrivna i Nöjesguiden. Så jag tror att, åtminstone nu skvallrades om att Kajsa Leander hade något på gång, eller något igång med Olle Ljungström. Hetare än så kunde det inte vara på 90-talet.
Nej.
Och sen Isakaya Koy.
Ja, öppnade väl 93, va?
Mm, sushibar, som ju också var nytt.
Malmös modernt, första
modernt,
sushibar.
Internationellt, urbant, kosmopolitiskt, råfisk.
Bröderna Ronny och Tony Pettersson. Den senare startade sen Oatly. Ja.
ja.
Och deras mamma hade ju Tokyo på Färsens väg, restaurangen.
Det var en familj som gillade
äta.
Asiatiskt käk.
Ja.
Det är härligt. Det ska vi alla vara tacksamma för. Men är det någonting vi inte nämnt? Det är det ju.
Med säkerhet.
Vet du vad?
Nej.
Nej, inte jag heller. Fredman läggs ner.
Jaha.
97 driver Nöjesguiden under Viggo Kavlings stolta ledning kampanjen Rädda Fredman.
Mm.
En gammal jazzinstitution på, vad heter gatan? Regimentsgatan.
Mm.
Som... får lägga ner för att grannarna har klagat på ljudvolymen. Och som sen blev Folkuniversitetets lokala.
Just det.
Men som ju är liksom i många år en ganska intressant scen, inte bara för jazz, utan där drev ju också Jan Sigurd, en av Sveriges första stand-up comedy-klubbar.
Mm.
Det tror jag han började göra redan i slutet på 80-talet.
Just det, och där var något som heter Tinkan-klubb och ja, lite så, olika klubbar generellt, va?
Mm. Och på 70-talet, men det har vi ju nämnt i förbannelse, så här är ju Fredagsbarnen.
Ja, precis. Jacques Weber och
Lasse Söderberg. Ja. Rolf Sesen. Ja. Precis, de nämnda. Jag nämnde ett namn som heter, ett band som heter The Mopeds.
Ja.
Bröderna Jens och Petter Lindgård som är blåsare och som också ingår i Damned-kollektivet. Alltså det här, de här sjumannabandet som är mest kända för att de har kompat Timbuktu. De hade ett band, Mopeds, och de tog också... Alltså, idag finns det något som heter Gula studion som ligger också på Sofielund.
Mm.
Och där tror jag de är liksom delägare och kanske rent av någon sorts verkställande direktör och producent. Den nyttjas ju fortfarande, det spelas ju fortfarande in saker på Sofielund.
Mm.
Mopeds blev aldrig så stora, men de var väldigt hippa.
De har med någon låt på någon av de här blådåraskivorna, vet jag. Eller? Det
förutsätter jag. Mm. Och det hände ju mycket faktiskt, även om alltså om man liksom riktar blicken från har det stora perspektivet så är ju Malmös 90-tal ganska, ganska dystert inledningsvis, men blir ju allt ljusare i takt då med att de här väldigt symboliska byggena sker, va?
Mm.
Men det är ju intressant med när det här läget uppstår i en stad att det är ganska billigt för unga kreativa människor att bo där.
Mm.
Och där man lite grann kan göra vad man vill om man bara är beredd att göra det gratis.
Just det.
Och så kan man ha tur då. Mm. Ibland så står liksom ascendenten på kräftsvulsten i linje med BRF Stenbockens vänkrets. och så råkar liksom, i Cardigans, just de här fem gymnasiemänniskorna råkade liksom vara briljanta.
Ihop, ja,
ja då, det blev de nog själva förvånade över. Jag tror, alltså Lars Olof som spelar keyboard i Cardigans, jag tror att han värvades precis innan skivinspelningen typ.
Just det, var inte han som satt och hängde med dem i studion mest och så var det någon annan som hoppade av och då fick han bara, nu får du ju ta över här.
Ja, jag tror det. Alltså det fanns ju verkligen ingen strategi, det fanns ingen plan, det fanns liksom ingen formulerad dröm om att vi ska erövra världen. Nej. Det var bara till deras egen förvåning. Oj, nu har vi visst erövrat världen.
Hon varit med i Romeo och Julia-filmen och...
Ja, det bara blev det så. Jag tror verkligen att de alla var lika förbluffade över det. Och det här, jag tycker det här syns också på att man sen inte, man investerar inte för sin egen vinning utan man investerar för att ha kul.
Mm.
Men nu skaffar vi ju en krog såklart så att vi kan hänga och supa ihop.
Precis, omfördelar energin dit istället.
Ja, och det är väl kanske en anda då från 90-talet som gärna hade fått komma tillbaka rent generellt. Alltså idén om att skit i strategi.
Yeah.
Bara have fun.
Precis, vi bara gör saker som roliga.
Ja, så kanske det blir bra.
Mm.
Alltså det är väl sånt jag försöker säga till mina barn samtidigt som jag också får påminna dem om att man går också i skolan såklart. Sköt era läxor och så. Jag har aldrig gjort en läxa och
det
går ganska bra ändå. Men det får jag ju säga lite tyst då till dem. Bara.
De lyssnar inte på detta ändå.
Nej, precis. De lyssnar inte på något jag säger så det spelar ingen roll vad jag sitter och säger. Knarka mycket barn kan jag säga till dem. Det spelar ingen roll. De kommer ändå inte göra som jag säger. Jaha, men någon sorts exposé över Malmös 90-tal hoppas jag att vi har fått till.
Mm.
Det är ett ganska långt comeback-avsnitt, men det var rimligt.
Mm.
Det var ju länge sedan vi fick prata med varandra.
Precis.
Ska vi försöka prata med varandra med en viss regelbundenhet nu under våren?
Ja, det hade varit jätteroligt.
Då hoppas vi att vi hörs igen om 2 veckor.
Ja.
Patreon.com, swisha 123-052-1088. Sarvi.
Klappat klart.
Gött. Hej.
Hej. Allt beror på dig
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind. Kulturarbete
AB.